En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Att de flesta soldater i krig, de dör av sjukdomar. Slut. De dör inte på slagfältet. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det finns ju sådana här exempel på när man skickar då 28 stycken bondpojkar då från Bygdeåsocken då på under 1630-talet ner till Tyskland. Och de är ju dö allihopa i Greifswald innan någon har satt sig in på slagfältet. Alltså Greifswald ligger ju alltså då i Rygen, Stralsund, svenska Pommern. De kommer aldrig fram till slagfältet utan dör där, i inskeppningshamnen. Och vi skulle kunna rada upp då såna här, olika sådana här exempel.
Militärhistoriepodden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Okej, välkomna till Militärhistoriepodden.
Ja, mitt namn är Martin Hårdstedt.
Ja, jag heter Peter Bennesved och idag ska vi prata om olika farsoter av olika slag. Det finns ju en speciell som alla har i åtanke nu.
Och ja, du tänker förstås på corona, ja.
Nej, ja. Jag tänker givetvis på dysenteri-epidemin 1770.
Sen kan vi väl kanske berätta för lyssnarna också att vi är ju delade. Jag är ju i corona-exil faktiskt i Finland, Tavaste hus.
Men du är inte riktigt ensam om det heller, för jag befinner mig också i en slags exil. Ja, i och för sig, du är ju ute i Finland, men själv är man ju i karantän här i Umeå med. Man får inte gå ut, eller vi får väl, men man blir som tvungen och rekommenderad att stanna hemma vid och jobba hemifrån.
Just det.
Det ställer till det lite, men vi får hoppas att det går bra ändå.
Det går bra ändå att det funkar teknikerna. Men sjukdomar och krig är ju ett egentligen, det går inte att tömma ut det ämnet, eller hur?
Nej, det är stort.
Men vi ska väl börja i någon ända. Vi kan väl konstatera att när man för samman en massa soldater, så historiskt så har det ju då skapats förutsättningar för enorm sjukdomsspridning. Och nu behöver vi inte vara så dramatiska att vi pratar om sådana här epidemier som corona eller spanska sjukan som vi kommer in på sen senare, utan då kan vi prata egentligen om vanliga, om man uttrycker sig så, sjukdomar som sprids. Och framförallt är det ju maten och hygienen där som är problemet.
Mm. Det finns ju lite olika aspekter av det också. Man behöver inte bara se till den där. Man kan säga att det finns ju både, å ena sidan är ju armén en slags, där det är alstras sjukdom, eller vad man nu ska kalla det. Att det är liksom, precis som du säger, att det är en situation där det påbjuds liksom smittotillfällen. Men det är också armén som en slags sjukdomsspridare i allmänhet, som ska sprida ut sjukdomar över världen. Och sen finns det också det här biologisk krigföring. Jag vet inte hur mycket vi ska prata om det, men det finns ju, det är också en aspekt av det på sätt och vis. Då har man liksom hörsammat den här risken som finns inom arméer och att man kan utnyttja den så att säga, för att sänka motståndaren.
Mm, och tittar man historiskt på det här så kan man ju säga att i det gamla bondesamhället, och nu pratar vi 15, 16, 1700-tal, 1800-tal också, fram till så att säga den moderna medicinen väcks med vaccin och sådana saker, så kom det ju på höstarna olika typer av tyfusepidemier och dysenteri och sådana saker. Så att det är viktigt att komma ihåg att det här var ingenting som var ovanligt i det, historiskt i dåtidens bondesamhälle. Men som du säger, de här arméerna ökar ju naturligtvis spridningen och omfattningen av det som man skulle kunna kalla för, som av epidemier.
Mm. Men vad är det egentligen, alltså nu tänker jag på de här sakerna som jag pratat om tidigare program också. Det borde väl ändå vara någon skillnad med hur krigföringen ser ut också och hur de här sjukdomarna sprids. Alltså de här fälttågen som var under 1700-1800-talet, 1600-1700-1800-talet till skillnad från 1900-talet måste vara en ganska stor, eller?
Jo, men det är klart, och det här har vi varit inne på tidigare, att när man marscherade samlat som man gjorde under 1500-, 1600- och 1700-tal i en lång, vad ska vi kalla det då, på ett långt led om man uttrycker det lite enkelt. Det är klart att om man då också inkvarterar sig väldigt samlat, och krigföringen också många gånger handlade om belägringar, har vi ju pratat om i ett avsnitt här. Mm. Det är klart att då koncentreras ju alla de här soldaterna och då ökar ju den här sjukdomsspridningen. Man kan ju nämna att Karl XII hade ju klart först det här. I Karolinska armén så hade man förståelse för den här problematiken, och där gjorde man faktiskt så att man försökte då när man kom i vinterkvarter till exempel i norra Tyskland 1706-1707, då försökte man sprida faktiskt ut trupperna och lägga dem skilt ifrån varandra, regimenterna skilt ifrån varandra, för att man hade förståelse för att just sjukdomsspridningen var fatal. Och sen kan man ju säga då att krigföringen sen så småningom, den förändras ju. Men när vi är tillbaka vid första världskriget och skyttegravarna, då har vi samma problematik igen. Med oerhört många soldater hopträngda på en väldigt liten yta. Och man kan ju säga så här att rysk-japanska kriget 1904-1905, det är ju egentligen det första kriget, brukar man säga. Det beror ju nu på hur man räknar, för det är ju väldigt svårt att räkna på det här. Då. Men där dör alltså flest soldater på grund av striderna, inte på grund av sjukdomarna. Men sen första världskriget, då är vi tillbaka till en situation där fler soldater dör av sjukdomar än av striderna.
Jaha, okej.
Okay. Ja.
Vad spännande. Men det är också, jag tänker att en aspekt av det här måste ju också vara skillnaden i hur man ser på sjukdomar. För att jag menar, under den här tidigare epoken så var ju, då såg man ju det som någonting naturligt. Att ja, men de här fälttågen, de här arméerna kommer att dra på sig sjukdomar. Och man måste, som du säger, Ron Karl XII, jag måste se till så att sjukdomsspridningen ändå är under kontroll. Men det som händer sen är ju också att vi får sjukdomar som är invasiva på ett annat sätt. Att de liksom kommer utifrån, och man har en helt annan kännedom om att sjukdomar kan spridas liksom från ett land till ett annat. De här tidigare sjukdomarna som dysenteri och tyfus och sånt har ju funnits i, så att säga, funnits inom landet, eller man ska säga i kulturen, under väldigt lång tid, och man är liksom vant sig vid dem. Det är någonting helt annat än till exempel kolera, som är en av de första sjukdomarna som sprids från, eller där man åtminstone har kunskap om att de sprids från till exempel Indien då, Gangesområdet som man anser kolera kommer från, till ett annat land då, och sen så blir det en stor epidemi i England till exempel. Det är också hur man hanterar det. Men det är ju intressant här att egentligen så är ju hanteringen detsamma. Om man tittar på hur de beter sig under tidigt 1800-talet och de råden som man får under 1900-talet, så är det ju i princip detsamma. Att det ska vara liksom glest mellan folk. Man ska se till att snyta sig i näsdukar och såna saker. Mm. Man liksom, en helt annan. Alltså, teorierna som ligger bakom den typen av kunskap är ju helt annorlunda, men effekterna är i princip detsamma. Jag tycker det är intressant.
Och det är jätteintressant. Och sen kan man ju säga då att sjukdomarna, om vi nu går tillbaka till, om vi pratar om Napoleonperioden till exempel, det är precis detsamma som 1600-1700-tal. Så den där med hygienen var ju det stora problemet, den med mathållningen. Att den spreds det ju bakterier. Och den dysenteri, den får man genom en bakterie som heter Shigella, som ju helt enkelt angriper kroppens matsmältningsorgan. Och utan nu att vara läkare, så innebär det ju helt enkelt att man skiter ju ihjäl sig helt enkelt. Det är ju ett fruktansvärt livsöde, måste man ju säga faktiskt. Att man tömmer hela tiden kroppen, hela tiden, på allt som man stoppar i sig. Och torkar totalt ut till slut. Va? Och idag är det ju lätt att fixa dysenteri. Går man in på vårdinformationens hemsida, så menar man att man är symptomfri på en vecka. Här låg alltså soldater och dog, och det klassiska tillfället är ju den svenska arméns reträtt från Finland då 1808 på hösten, och där det tusentals soldater dör då, bland annat i dysenteri uppe vid Tornio. Fruktansvärda scener kan man ju tänka sig.
Vilket grisigt levnadsöde. Jag läste på lite om dysenteri häromdagen, och jag insåg att den epidemin som då slog till i Sverige då, nu pratar jag inte just om armén utan generellt sett, epidemin 1770 till 1775 skördar ungefär 35 000 liv i Sverige. Det kan man jämföra med spanska sjukan då, som där man säger ungefär mellan 35 000 och 38 000 människor. Så det var liksom en farsot av ganska stor rang. Och där en intressant sak i det där är ju också att det finns, även på 1700-talet finns det ju medicinalstyrelse, eller det heter Collegium Medicum, som var en slags motsvarighet till Folkhälsomyndigheten idag, som gav råd. Och det återkommer just det där du sa om kost. Då ansåg man att en av orsakerna till att dysenteri spreds i befolkningen var att man åt för snabbt, för då hade Sverige lidit av svält under lång tid. Och om man då ansåg man att om man då börjar äta för snabbt efter en lång period av svält, så liksom slår det ut magsystemet och man kan drabbas av rödsot, som det då kallas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Sen kan vi väl nämna den andra stora sjukdomen. Dysenteri är den ena. Den andra är ju de här tyfusepidemierna. Och där brukar man skilja på, nu är jag ju inte läkare återigen här då, men vanlig tyfus och fläcktyfus. Och det är också bakterier som har då olika typer av symptom som man då dör av. Och man får hög feber, muskelvärk och sådana saker. Och det är den andra.
Är den dödlig eller vad händer med dem?
Ja, den är också dödlig, att man helt enkelt tröttar ut kroppen. Man kan inte äta, man blir helt utslagen helt enkelt. Och sen så bara tynar man bort i tyfus. Så det var också en sån där epidemi som fanns. Och den har ju att göra med dålig hygien. Och den finns då i utvecklingsländer fortfarande, därför att man har svårt att upprätthålla hygienen. Och det verkar ju som du var inne på här, att man ändå hade klart för sig att det här med snygghet, som det hette, att man skulle hålla sig ren och snygg, det var någonting som ändå kunde hjälpa. Man kände ju inte till detta med bakterier och så vidare. Den kunskapen hade man ju inte. Det finns en väldigt intressant person här som jag stött på i min forskning, som är amiralitetsläkaren Arvid Faxe, som på 1780-talet skrev faktiskt en hel lång bok, alltså med en instruktion till svenska flottan hur man då skulle hantera de här sjukdomarna som var på flottan. För det kan vi ju nämna, att flottan, där är det ju ett exceptionellt känsligt om det bryter ut en sån här epidemi. Då är du på ett fartyg och sen 500-1000 man, alltså på ett stort linjeskepp. Jag menar, där kan du inte komma undan en epidemi.
Och där ska vi återkomma till när vi pratar om spanska sjukan sen.
Ja, precis. Och då har vi väl anledning att komma tillbaka till då, just det här med fartygen och spridning ombord på fartyg. Och det kan man ju nämna då till exempel att kriget 1741-1743, det som brukar kallas för Lilla ofriden i Finland, finska kriget i Sverige. Och där lanslås ju den svenska flottan. Kommer ju aldrig ut ur hamn. Därför att man får då sjukdomsspridning redan i hamn. Och han har då en massa uppfattningar om hur man ska härda då besättningen mot de här sjukdomarna. Och lite liknande det du var inne på alldeles nyss. Så härda kroppen talar han om bland annat. Man måste ha bra kläder. Och överhuvudtaget upprätthålla snygghet då. Och man kan väl skratta lite åt de där råden. Men jag menar, det var ju den tidens försök att ändå hantera den här situationen.
Det är intressant att se att agerandet är så pass likt. Även om liksom de bakomliggande teorierna. Man kan ju säga någonting om hur man tror att sjukdomar sprids på den här tiden också. Då har man en idé om teorin om miasma. Och det är alltså i princip dålig lukt. Och då tänker man sig att sjukdomar alstras då genom att stillastående vatten och illa doftande lukt av olika slag. Och det har alltså mycket att göra med omständigheter helt enkelt, om man blir sjuk eller inte. Då har man inte förståelse för att det finns bakterier på det viset. Det kommer först från 1800-talet och virologin kommer först 1930. Så innan den här perioden så tänker man sig att egentligen ett träsk, ett illaluktande träsk till exempel, kan vara sjukdomsalstrande. Och man har i och för sig, man använder det här kontagen, någon slags idé om att sjukdomar kan spridas mellan människor. Men dess upphov kan finnas både i kroppen och utanför då liksom. Och det är ju inte så svårt, det är en ganska logisk teori egentligen, som kan härledas till samman ett ruttet lik till exempel i sjukdomsalstrande på ett sätt och ingenting. Och det finns ju liksom en lång bakomliggande praktisk kunskap om det. Så det ligger ju bakom det här då, agerandet och fokuset på snyggheten, på kosten och allting, är ju att man tänker sig att kroppen själv egentligen kan generera sjukdom.
Men då kan jag ju berätta för dig vad Arvid Faxe faktiskt hade för ja, rekommendationer. Jo, han menar att man skulle svavelröka då fartygets inre för att just få bort det här, som du säger, den här unkna stickande luften då. Sen kan vi ju nämna det också att man insåg ju också att att kosten var viktig, att man behövde äta bra, det insåg man ju också. Men däremot började man ju få lite förstånd på att också tillföra vissa typer av vitaminer, att man förstod att det var någon form av näringsbrist. Och där har vi ju den här klassiken då, vid brittiska flottan, där man ju också brukar prata om att Nelson inför till exempel citrusfrukter och sådana saker. Va?
Ja, just det.
Så att vissa kunskaper fanns ju, men i grund och botten så kan vi ju konstatera att i historisk tid så var man ju helt i händerna på de här sjukdomarna. Och det är ju viktigt då, som jag redan har varit inne på här, att de flesta soldater i krig, de dör av sjukdomar. Slut. De dör inte på slagfältet.
Mm.
Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det finns ju sådana här exempel på när man skickar då 28 stycken bondpojkar då från Bygdeå socken då, på under 1630-talet ner till Tyskland. Och de är ju dö allihopa i Greifswald innan någon har satt sig in på slagfältet. Alltså Greifswald ligger ju alltså då i Rügen, Stralsund, svenska Pommern. De kommer aldrig fram till slagfältet utan dör där, i inskeppningshamnen.
Aha.
Och vi skulle kunna rada upp då sådana här olika sådana här exempel.
Jag tänker direkt på spanska sjukan. Där finns siffror då från den amerikanska armén där 57 000 människor dog av denna influensaepidemi egentligen. 8 000 dog av andra skäl och 50 000 dog av strider helt enkelt. Så det är 7 000 mer i alla fall som dör av sjukdomen än av direkta strider egentligen.
Mm. Och jag sa ju nu här att första världskriget, där skördas det då flera sjukdomar. Det skulle man nog kunna ifrågasätta, det påståendet.
Jag undrar vad det gäller, vad är det soldater? Eller, för att spanska sjukan drar ju med sig en väldigt stor andel civilbefolkning egentligen.
Ja, nej, men nu tänker jag bara på soldater. Utan det beror på alltså hur man nu räknar. För att menar man så att säga stupade av skott eller av granatsplitter eller av i närkamp. Mm. Eller av handgranat, i strid. Om du räknar bort dem och sen tittar du på alla som dör, dels av sjuka, då har vi spanska sjukan som tar väldigt många som vi redan varit inne på. Men sen har du alla följdsjukdomar när du har blivit sårad. När du väl har blivit sårad och förs bakåt, då börjar problemen. Därför där har man extremt höga dödssiffror på dem som blir sårade. Och då är frågan, räknas de som sjuka eller räknas de som stupade i strid på grund av ett sår, förstår du? Därför skulle man då kunna liksom laborera med det här, så det är viktigt att man har klart för sig det där. Men man har väldigt höga förlustsiffror på de som skadas, och det tycker jag är en sån här kategori i den här diskussionen som är väldigt spännande. Den som såras på slagfältet, den lider väldigt stor risk att dö. Inte på kanske operationsbordet, utan sen på grund av infektioner, kallbrand och sådana saker. Där brittiska armén, till exempel under första världskriget, har förfärande dödssiffror. Jag tänker genast på ett annat äldre krig, Krimkriget.
Ja,
man har enormt stora förluster just på de som såras. Och då är ju Florence Nightingales insats, den är att hon inför ju egentligen ordning och reda, hygien, och får ju ner dödssiffrorna på de här då som, och jag vet att jag har sett en siffra som säger att ungefär 40% av de som såras, de dör. Men hon får ner till bara några ynka procent. Och så kan man ju lägga till då att Florence Nightingale gör ju bara en liten punktinsats i ett krig som i övrigt är en veritabel sjukvårdskatastrof. Särskilt i den brittiska armén då.
Jag tänker på den här, jag har en kurs ibland på sommaren som heter Teknikens idéhistoria. Det är ganska många studenter där, och jag brukar alltid inleda första seminariet med att be dem lista sina 10 bästa uppfinningar. bara för att liksom föra lite statistik på vad folk i gemen tycker är den bästa uppfinningen. Och någonting som återkommande där är ju antibiotika.
Ja, just det.
Att man anser det vara som en, och det är ju någonting som man brukar föra fram som en stor framgång för just den amerikanska sjukvården också under andra världskriget, att de har med sig antibiotika i stor utsträckning, och det är någonting man lär sig av första världskriget egentligen och de konsekvenser som bland annat spanska sjukan fick då, att man har med sig en helt annan typ av beredskap då, och som sen liksom gör att de blir väldigt framgångsrika i fält på grund av de orsakerna som du nu säger.
Nej, men jag tänkte att i skyttegravarna där också ska vi också komma ihåg att där har vi såna vanliga saker som att man får kraftiga förkylningar, lunginflammation, att man förstör sina fötter och får kallbrand på grund av att man får skyttegravshot till exempel. Va? Och det tycker jag man kan också komma ihåg här, att det är inte alltid så att sträng kyla är det värsta eller väldigt, väldigt hög hetta, utan att man är blöt. Att man är blöt hela tiden. Att det skapar en situation som kroppen inte riktigt klarar av. Och särskilt i ett par stövlar som man inte sköter och inte torkar ut sina fötter. Så att vi har ju en hel serie här av åkommor som tär på de här soldaterna. Och skyttegravarna just var ju väldigt extrema. Vi liksom återkommer ju till dem hela tiden. Det är bättre egentligen. Rörlig krigföring är på det sättet egentligen bättre för en armé, krasst.
Ja, nu kommer min sambo här in och flaxar med. Hon lyssnar. Hon säger att corona och spanska sjukan är virus. Ja, och det är klart. Det vet vi ju.
Ellen. Det vet vi. Vi vet att det är virus.
Men det som man försöker hantera är ju efterföljande lunginflammation. Och där kan man ju använda antibiotika.
Mm, medan de här andra vi har pratat om, dysenteri
och
tyfus är bakterier. Men det var bra att vi fick av en läkare. Fick läkarhjälp här, kan man säga.
Ja, precis.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag skulle vilja hoppa över till en väldigt legendarisk, inte legendarisk, men en väldigt mytomspunnen eller viktig händelse i historien om sjukdomar och krig. Och det är ju egentligen den så kallade Columbian Exchange.
Ja, just det.
Finns ju en amerikansk historiker som är Alfred Crosby som 1972 skrev en bok som heter just Columbian Exchange. Och där pratar han om övertagandet, det spanska övertagandet av den amerikanska kontinenten. Och där är ju ett sånt tillfälle där man säger att sjukdomsspridning och smitt och pandemier, det får man ändå kalla en pandemi. Eller, ja, jag vet inte, det är oklart, men hela den amerikanska kontinenten drabbades som väl ändå var en pandemi. Va? Men där liksom decimerades den ursprungliga befolkningen på den amerikanska kontinenten men upp till 95%. De här siffrorna varierar lite grann beroende på hur man räknar. Då, men mellan 80-95% säger man ungefär. Och det är alltså... Då pratar vi, räknar man ungefär 25-30 miljoner människor i det här området innan conquistadorerna kommer dit. Och sen efter 1500-talet och 100 år framåt så decimeras de alltså med som vansinniga mängder. Och det räknas fortfarande som en av de värsta liksom, humanitära katastroferna, världskrigen inräknat egentligen. Och här är ju ett antal sjukdomar då som sprids, och det är ju smittkoppor och det är de här sakerna som du pratar också om, tyfus, dysenteri, det finns även ett gäng vanliga influenser egentligen som slår jättehårt, mässling och sånt där, tuberkulos, kolera och sånt som vi har. Ja, kolera var man kanske, måste vara ganska nytt va. Men de här sakerna är ju någonting som den europeiska och den gamla världen i princip var helt vana vid. Vi hade levt länge jämsides med djur och så, hade vant oss, byggt upp en slags immunitet, både individuell i det att man kanske inte själv drabbades, men också eftersom det finns då individer som klarar sig, så sprids inte heller sjukdomarna lika snabbt i Europa på den här tiden. Men på den amerikanska kontinenten fanns det här inte alls, fast ingen som hade någon slags immunitet, och därför spreds de här sjukdomarna hur snabbt som helst, bara som en löpeld genom kontinenten egentligen.
Det är nu vi är inne i det här gränslandet som är så fint med att man har en militärhistorisk approach här, att erövringen i sig som sker militärt får den här enorma konsekvensen.
Ja.
Det är ju inte krigshandlingar i sig det du pratar om nu, utan det är ju det att den här erövringen som sker då med conquistadorerna
Exakt.
Den får den här konsekvensen. Och jag tänker ju på en annan sak här direkt. Och det är ju problemet man har till exempel med malaria inledningsvis under kolonialiseringen och imperialismens stora guldålder. Att de här sjukdomarna har ju varit väldigt problematiska för framförallt den här erövringen av världen. Men också för de som blir erövrade. Och just pratar vi om imperialismen så är det en period som är av militärhistoriskt stort intresse. För det är ju den perioden 1870 fram till första världskriget och i västvärlden är egentligen som mest militärtekniskt överlägset. Men man har problem med de här sjukdomarna då istället.
Jag tänkte på specifikt på belägringen av Tenochtitlan, den här aztekernas huvudstad, 1519 till 1520 ungefär. Där är det helt enkelt så att Cortés då, som har med sig sina spanska conquistadorer, de helt enkelt väntar bara utanför medan stan i princip decimerar sig själv genom en stor spridning av smittkopper. Så man kan i princip bara gå rakt in sen i stan och ta över den. På grund av detta. Så det var ju som en. Och det här, diskuterar man lite grann huruvida det fanns en medveten smittspridning också under den här perioden. Det finns vissa som påstår då att spanjorerna faktiskt hade kunskap om hur de här smittorna spreds till viss mån. Att man skulle eventuellt kunna ha utnyttjat det. Och då säger man att när de religiösa organisationerna, franciskanerna bland annat, drog sig tillbaka från Spanien under början av 1500-talet. Till förmån då för mer militärt styre så började de här sjukdomarna spridas framför allt då. Och eventuellt genom vattenförsörjningen. Så jag vet inte, det verkar ju inte riktigt klarlagt då huruvida, men där skulle man eventuellt kunna prata om någon slags biologisk krigföring också.
Det finns ju en annan aspekt på det där som är lite makaber. Den är ju att vid ett antal belägringar genom världshistorien så har man ju så skjutit sjuka lik, ruttna lik in över motståndaren. Dels kan det ju vara naturligtvis ett sätt liksom att äckla dem eller så, men det handlar också om att man skjuter in alltså lik med sjukdomar. Det här sker bland annat när osmanerna belägrar Valletta på Johanniterordens Valletta på Malta 1960. Mm-hmm. Då skjuter man lik in över riddarnas borgar för att sprida sjukdomar.
Det är lite intressant. Är inte det pesten man försöker sprida då?
Jo, det är det pesten man försöker sprida, men även sjukdomar överhuvudtaget, så har jag förstått det. Om man nu hade kunskap att kunna fastställa exakt vad det var för sjukdomar. Jag tycker ju att man skulle kunna ändå resonera lite kring de här konsekvenserna av de här stora sjukdomarna. Och där vi har. Jag tänker bland annat nu då på Napoleons här stora fälttåg till Ryssland 1812. Som man ju ofta då diskuterar att det har att göra med dåligt underhåll och så vidare. Men här menar man ju till exempel att de här sjukdomarna har en helt avgörande betydelse. Att det är tyfus som tar hans armé. Du är inne på de här stora sjukdomsspridningarna. Så att självklart är det ju så att de här sjukdomarna har haft avgörande betydelse. Men som är väldigt svåra att se många gånger. Det är inte säkert att man ser det källmaterialet därför att man hade inte samma kunskap att uttrycka och göra analyserna riktigt på det sättet som
vi eller att
som
man ansåg det vara som en naturlig del av också fälttåget i sig, att man kanske inte liksom
nej, att man räknar med stora mängder sjuka. Så att det går alltid att argumentera ofta för att de här sjukdomarna har haft en avgörande betydelse och knäckt många av de här stora klassiska fälttågen. 1812 är ju ett sånt i Ryssland. Det är egentligen det som är det stora problemet, att man inte kunde hantera sjukdomarna. Sen funderar jag vidare här på första världskriget som återigen och spanska sjukan, om vi ska komma in på spanska sjukan ännu lite till. Så, om jag har förstått saker rätt så kommer ju spanska sjukan att träffa jorden i ett antal vågor. Den första vågen är 1918. Det är ju våren, sommaren 1918 kommer ju den första vågen. Och det är ju väldigt spännande tycker jag. För där kan man ju också dra växlar på vilken betydelse du får för första världskrigets avslutning. Var spanska sjukan en del av de avgörande faktorerna i första världskriget? Frågetecken.
Ja, hur på vilket sätt det påverkar den? Jag har inte läst så mycket om vad som hände inom arméerna i Europa egentligen. Här blev de drabbade av spanska sjukan specifikt, alltså ja, de europeiska.
Ja, då räknar man med att man i det tyska armén så småningom, och nu är vi ju framme vid sommaren 1918. Där har man 900 000 sjuka i spanska sjuka, enligt dokumentation som jag tagit del av. Att man räknar med att den brittiska och franska armén, där är det så mycket som hälften, ända upp till en 3/4 av de arméerna har på något sätt berörs av spanska sjuka. Och där borde ju rimligtvis borde ju där lamslå de här arméerna. Och nu är väl frågan här då. Den tyska stora våroffensiven då 1918, som ju syftar till att liksom ändra dödläget på västfronten. Det är liksom det avgörande momentet i första världskriget. Det gäller att slå ut den franska och brittiska armén innan amerikanerna fullt ut har kommit på plats. För sen inser man att man kommer sen att möta även nya, friska amerikanska soldater. Amerikanerna kommer ju så småningom att ha 1 miljon man faktiskt på västfronten. Och då slår man ut den, och det börjar man ju göra i mars. Och så sker ju den i flera omgångar, den här offensiven. Men då är frågan där att när den här offensiven misslyckas ju, initialt då av militära skäl så att säga. Då är frågan, för det första, är den tyska armén redan försvagad av de här sjukdomarna? För man flyttar ju nämligen nästan 1 miljon man från östfronten till västfronten genom Tyskland. Och där finns det de som menar att de här sjukdomarna redan börjar grassera i det här fallet. Och så ökar man ju koncentrationen av soldater på västfronten, och då får man de här sjukdomarna. Och de får man ju då från väster, ja. Och då är det intressant, det som är ute efter är liksom, när sammanfaller de här två processerna? Det man kan konstatera då är att när vi kommer fram till sommaren så är den tyska armén definitivt försvagat av spanska sjukan. Mm. Absolut. Men har det betydelse för den här första våroffensiven?
Ja, just det. Ja, men då ska jag säga till djävulens advokat här, då ska jag säga att antagligen inte, för att den första vågen var inte så... Sjukdomen i sig var inte så allvarlig, och den tycks inte ha spridits på samma sätt. Det som gör den andra vågen så blodig, och det är oftast man säger, det som hände under hösten 1918 som är den som skördar mest liv. Då säger den historiska forskningen här då att det här sker en slags mutation under hösten på västfronten som gör att en mycket mer aggressiv sjukdomsbild liksom sprider sig. Så antagligen min helt lekmannamässiga analys av det du säger, Martin, skulle säga att antagligen inte att det spelar så stor roll just under våren. Men däremot, då ser man ju den första spridningen, men den var ju också... Det kommer inte sjukdomen från ett annat håll. Som jag har fattat det så är det huvudsakligen USA som drabbas av den första vågen mest. Det finns ju även några exempel, även i Sverige till exempel, den här tiden. Men det verkar inte som att den är så utspridd då. Eller?
Har jag fel? Nej, men det man skulle kunna konstatera är att den tyska armén efter vår offensiv, som ju misslyckas av militära skäl, då, den så att säga då. Och då när man kommer in på sommaren, då är man definitivt försvagad av spanska sjukan. Att spanska sjukan bör tas med som en av förklaringarna som har förklaringsvärden när vi ska förstå den tyska arméns utmattning, och att man ju då inte längre inser att man kan fortsätta striden, och ju begär så småningom sen när vi kommer vidare in på hösten, ja, då har vi ju till och med den där andra vågen som du ju pratar om. Vapenstilleståndet är ju 11 november.
Då vill jag lägga till i sedvanlig ordning, så vill jag lägga till det civilbefolkningens perspektiv här. Ja. Men det här tycker jag var superintressant det du säger. För någonting som jag har lyckats läsa mig till, en vanligt förekommande siffra då gällande tyska folkets lidande under första världskriget är att ungefär 800 000 människor har dött på grund av Antantens handelsblockad. Genom svält helt enkelt har man tänkt sig att en väldigt stor andel tyska människor dog då. Och detta har ju bland annat anförts direkt av Erik von Ludendorff under mellankrigstiden som en av orsakerna till att den tyska krigsmakten var tvungna att kapitulera. På grund av att helt enkelt den inhemska politiken kollapsade. På grund av den stress som bland annat handelsblockaden orsakade. Så därför såg man också efterhand att man måste så se till så att nationen är självförsörjande och så vidare. Man kan klara sig utan det där. Men någonting som man också har då kunnat konstatera är att det stora antalet av de döda, de här 800 000 människorna, tycks bero på just spanska sjukan också. Och att de flesta av de här människorna dör i slutet av kriget. På grund av att man då är så pass försvagade och rent de levnadsmässiga förhållandena av svälten. Så när sjukdomen slår i det tyska samhället så dör alltså flera över 100 000 människor per månad. Och detta har också att göra med vilka människor som är ute och rör sig i samhället. Ja, eftersom männen då, de unga männen är ute i fält, så är det också bland annat unga barn och unga kvinnor som jobbar inom den tyska industrin ute och rör sig. Så har man tagit upp det som en orsak till den liksom kraftiga smittspridningen i Tyskland också. Så kriget hade en väldigt viktig liksom, effekt på hur pandemin sprider sig i det tyska samhället just i den här perioden, och då orsakar enorma lidanden och enorma mängder döda bland civilbefolkningen.
Och sen kan man ju lägga till också att den här vad ska jag säga, blockaden som du är inne på här, den får ju, spelar ju väldigt stor roll sen så småningom, för man uppfattar den som högst omoralig från tysk sida, och blir ju en del i bygget sen så småningom av den här, vad ska man kalla det för, legenden kring att den tyska armén egentligen inte var slagen. Så finns det här med som en ingrediens, och att det fanns ett väldigt, vad ska jag säga, ohedersamt uppträdande från västmakten som får betydelse i den nazistiska propaganda. Men det vi kan konstatera är att spanska sjukan definitivt har ett förklaringsvärde när vi ska förstå första världskrigets avslutning. Så mycket kan vi säga i alla fall.
Tycker jag man kan uppehålla sig lite till där vid den... den sprids ju egentligen, spanska sjukan, det är ju lite osäkert med ursprunget där. En del säger ju att den har liksom kinesiskt ursprung, och att den då har kommit till USA via kinesiska gästarbetare. Det var ju väldigt vanligt att man använde kinesisk arbetskraft för att bygga upp det amerikanska järnvägsnätet. Och att den eventuellt skulle ha spridits därifrån. Det finns ju en annan sjukdom som kom några decennier tidigare. Det var den så kallade ryska sjukan som spreds under 1880-talet. Eventuellt då kan man se att det finns en slags koppling där. Då, så att den har funnits, först har den ryska sjukan funnits i det området i Ryssland. Och sen har den då spridits via Kina och kanske muterat. Och så kommit en ny variant sedan till USA under början av 1900-talet. Och då... Men en annan teori är att, eller det är de första tidiga kända exemplen, det är från den här förläggningen i Haskell, Kansas. Där den första vågen av spanska sjukan slog ut väldigt många människor. Och det som händer där då är ju att sjuka soldater skeppas in i båtarna och sen åker över till västfronten. Och då menar man att just den här miljön som finns på västfronten är utmärkt för att sprida sjukdomar. Och då, dels att människor bor väldigt nära, de här soldaterna är ju väldigt nära varandra. De är nere i de här, trenches på svenska. Vad heter det? Skyttegravarna. Ja, och att man då också, det blir en slags optimal spridning genom det att om svårt en soldat blir sjuk, när liksom symptomen uppenbarar sig, så plockas den ut och sätts i de bakre linjerna liksom vid fältsjukhus och liknande, där den kan fortsätta sprida sig, och som plockas in en ny soldat hela tiden som ersätter den gamla då. Och på det viset så kan sjukdomen liksom hålla sig kvar väldigt länge i samma område. Det får liksom färskt biologiskt material att sprida sig hela tiden. Och under den här perioden då menar man att viruset muterar och blir mer aggressivt. Och därav den andra vågen är mycket värre. Sen åker denna sjukdom tillbaka igen till USA. Och USA civilbefolkning drabbas ju väldigt hårt. Alltså, vi pratar nästan 600 000 människor som dör i USA på grund av spanska sjukan. Sen har en intressant förlopp i det, att den liksom förflyttar sig. Och att den kommer ha ett ursprung och sen förflyttar sig just på de här båtarna. Och här är ju... President Wilson undrar ju, han får ju råd av de amerikanska läkarna här, att vi måste sluta med trupptransporterna. För det är ju dessa som är så fatala. För på de här båtarna så sprids sjukdomarna. Mm. Ja. Mm. Men då säger den amerikanska ledningen här, den militära ledningen, att vi kan inte sluta med dessa, för de är så pass symboliskt viktiga för motståndet på västfronten. Om fienden får reda på att vi stoppar truppförflyttningarna, så kommer det ha en allvarlig liksom, moralisk, symbolisk konsekvens för kriget på västfronten. Så därför fortsätter man skeppa soldater över. Och som då sprider sjukdomen vidare.
Här tycker jag du är inne på en sak som vi redan har berört också. Att Det är ju självklart så att de här sjukdomarna hela tiden sprids till det civila samhället. Det är ju egentligen där det får en jättestora utslaget in på världens befolkning, som du säger. Att kriget och sjukdomarna där har koppling med det civila tycker jag är viktigt att peka på. Och det kan man ju säga att historiskt tider är ju så också. När de här soldaterna, om vi nu tar finska kriget 1808-1809 som jag har tittat lite närmare på i olika omgångar, så när soldaterna kommer hem till bygderna, det är ju då de här sjukdomarna ju briserar igen. Det kommer alltid en ytterligare en våg. Och att konsekvenserna för det civila samhället, det är ju inte alltid inkvarteringen, att man blir av med sina hästar, att man blir av med sin mat, utan det är ju att man får de här sjukdomarna som sprids från soldater som dels inkvarteras om man då är under ockupation, eller om det är egna soldater som är under förflyttning. Och sen när soldaterna kommer hem. Och där får man liksom den stora katastrofen till slut då. Att det här sprids till civilsamhället. Så att soldaterna, arméerna kanske återhämtat sig. Men man bär ändå på smittan och tar med sig den hem. Och det är ju den stora konsekvensen många gånger av krigen.
Ja, då kan man ta Sverige som exempel. Det som händer i Sverige följer ju det här mönstret väldigt bra. Det är ju några regementen i Sverige som drabbas först av spanska sjukan. Och då brukar man säga att eventuellt så är det alltså repetitionsövningarna 1918, på hösten 1918 då, som sprider ut sjukdomen i landet. Och då är det en väldig massa soldater som först åker in till sina regementen, så övar de och sen åker de hem igen. Och på det viset har man då spridit den över hela landet. Och spanska sjukan slår ju ganska hårt mot Sverige. Det är ju cirka 35 till 38 000. Jag läser lite olika siffror där. Jag vet inte exakt vad de grundas i. Men det är ju väldigt många människor som dör. Och då är det så tre regementen som man för fram som har varit liksom viktiga för det där.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Man inser ju det här naturligtvis, att de här sjukorna går ju oerhört fort från person till person. Jag kommer ihåg när jag gjorde min värnplikt att vi hade ögoninflammation. Du vet, man fick någon sån här droppar och skulle man smörja in det. Och jag kommer ihåg att det där spred sig efter hur man låg i tältet. Så man visste ju ungefär om hur många dagar man skulle få den där sjukdomen. För det var oerhört smittsam och den spred sig liksom. Så man kan ju tänka sig att det här är ju bara ett banalt exempel liksom från en helt ofarlig sjukdom. Men det måste ju ha varit ganska gastkramande att leva i de här och inse att jag kommer förr eller senare att få den här sjukdomen.
Nu börjar Ja, precis. Ja, men med anknytning till det, jag kommer ihåg att jag läste en jättebra artikel om Maria Sjöberg, för historikern i Göteborg, för att hon sitter i. Hon skrev en intressant artikel om likheter mellan, eller förändringar mellan civil-militär relationer ungefär nu, tidig modern tid, alltså 1600-1700-tal. Och då beskrev hon då hur soldaterna är inkvarterade. Så när de befinner sig i städerna så kan soldater i princip vara inkvarterade under den tidiga perioden då, bo hemma hos folk helt enkelt. Att någon tog på sig att som husera en soldat. Och det här förändras ju ganska mycket under 1800-talet och i början av 1900-talet, när man då är ute på förläggningar och man liksom inkvarteras i trånga lokaler. Det är precis det som du pratar om. Där kan man ju fundera på vilken stor så effekten av att vi inför värnpliktsarmén.
I början på 1900-talet, och att man börjar med kaserneringen som spåningen som heter. Man bygger de här klassiska kasernerna då, eller att man har dem samlade på. Det är sant, för där har man ju kontroll på soldaterna, men samtidigt så sprids det ju då, som tar de med sig sjukdomarna hem, så det är ju både och det där egentligen.
Och man börjar med de här repetitionsövningarna, och det är också att man soldat ska komma tillbaka och sådär. Det är intressant att se vilken koppling det skulle ha.
Ja, det skulle det vara, absolut. Men jag tror överhuvudtaget just det här med att inkvartering. Jag kan ju ta ett annat exempel från min egen forskning. Jag tittar på att ålänningarna har ju mellan början då, från 1809 fram till ungefär 1830, så har ju ryssarna en massa soldater på Åland. Och då har ju ålänningarna ryska soldater hemma. De bor 10 månader per år hemma. hos de här ålänningarna. Och det är ungefär hälften av de åländska hushållen har då ryska soldater. Det här var ju återigen det här med sjukdomsspridning. Om man nu tänker sig att de här ryska soldaterna har med sig någonting från fastlandet, kanske borta till och med från det ryska imperiet, till Åland. Så där finns det ju då möjlighet till sån här typ av sjukdomsspridning. Just nu i det åländska fallet så känner jag inte till att det skulle ha varit någon form av sådana epidemier. Men återigen det här med kontaktytorna som ju är så oerhört aktuellt idag när vi nu samlar och försöker skydda sig mot corona. Vi har ju pratat om det här med handskar och munskydd och alla diskussioner kring det här med beröring och tvätta händer och alltihopa. Så blir det en väldigt intressant kontrast mot det som vi har diskuterat under det här avsnittet. Just alltså den här närheten. Och där man inte har några gränser mellan varandra. Och man äter i samma matskålar. Och man har inte någon riktig ordning på avföring och sådana saker. Det är ju klart att det sprids sjukdomar. Det tycker vi är fullständigt självklart.
Mm. Man kan också säga någonting om konsekvenserna av spanska sjukan just för Sverige och för diskussionerna och så vad det gäller demografin. En stor fråga som är väldigt aktiv under, som man diskuterar mycket under mellankrigstiden, är ju det här kris i befolkningsfrågan. Födelsetalen sjunker i Sverige under mellankrigstiden. Och det här kan man ju härleda då till bland annat spanska sjukan, att eftersom väldigt många unga människor dör, fertila unga människor dör. Och det är ju en stor skillnad till nu till den här sjukdomen som sprids nu, som jag vet inte, vad heter den igen, Martin? Jag har glömt bort.
Tänker du på corona nu?
Ja, just det. Det var coronan heter. Nej, men det är ju någon, där är ju huvudsakligen den äldre befolkningen som drabbas hårdast av den. Och de är ju som inte fertila. Därför ser man inte att det kommer ha någon större liksom, effekt på demografin. Spanska sjukan däremot hade ju eventuellt en stor effekt och just av den orsaken att det var unga människor. Och det här återspeglas ju också i diskussionen om soldaterna. Eftersom det är så pass viktigt under den här tiden att kunna vaska fram stora folkarméer. Det är ju liksom den typen av krigföring man ser framför sig. Man måste ha tillräckligt många soldater som kan sprida ut dem över hela territoriet och skydda hela landet. Då är det också viktigt att man har liksom en bra återväxt och att också de soldaterna som kommer in är friska. Och det finns ju en besatthet i den friska kroppen under den här tiden som är fullkomligt avgörande för till exempel den nazistiska ideologin och sådär. Så där har vi, vi ser ju liksom en brytpunkt för välfärdssamhället generellt sett. Alltså Medicinalstyrelsen och deras roll då som att hantera liksom epidemier är ju väldigt avgörande för hur liksom Sverige sen utvecklas. Men det här är ganska lite beforskat tycker jag. Det finns ju egentligen bara en avhandling som jag upptäckte. Det är en avhandling skriven av, vad heter hon? Åman, efternamnet, jag minns inte förnamnet. Men den är väldigt hett eftertraktad i dessa dagar. Men den skrevs alltså 1990. Men det är egentligen den enda som har... Och sen har jag skrivit några artiklar om detta i Sverige. Men där finns också ett intressant forskningsområde som är väldigt aktuellt idag.
Ja, då kan man väl säga att 30-talet uttaget är ju det stora perioden där man ju också är väldigt mycket inne på det här med liksom folkstammen, rashygienen, till och med faktiskt. Och man resonerar lite kring det här och att det här är faktiskt också en del i detta spanska sjukan. Och där vi har en koppling till det vi har pratat om idag faktiskt, att den rädslan för att man liksom kommer att utplånas. Och det tycker jag, om man ska liksom försöka avrunda den här diskussionen idag i det här avsnittet, så är det den där typen av resonemang, inte rashygien, men just diskussionen om kommer mänskligheten att förgöras av corona och så vidare. Den funderar man ju lite på hur man tänkte när spanska sjukan drev fram. Det måste ju ha varit enormt kastkramande. Och där man ju måste ju ha förstått att det här kommer ju ta miljontals människor. Hur resonerar man då? Hur såg så att säga pressen på spanska sjukan? Om jag tänker på jämför med det pressen skriver idag om corona.
Jag vet att det är en intressant fråga. Jag vet att i USA så ansåg man att den svarta befolkningen var sämre rustad av genetiska skäl. Men för att deras mortalitet var lite högre. Men det har man ju senare kunnat konstatera att det har ju givetvis som det alltid är. Det har ju ingenting med generna att göra, utan det har ju snarare att göra med att de hade mycket sämre levnadsförhållanden i de amerikanska regimenterna. Men faktum är att den svarta befolkningen där klarar sig lite bättre. generellt sett, eftersom de var isolerade från den vita befolkningen och därmed så klarade de lite grann från smittspridningen. Däremot så var ju deras levnadsförhållanden då sämre, så att de hade liksom en högre mortalitet inom den. Mm. Så det är klart att det är en intressant reflektion där, och det finns ju även skillnader i demografi vad det gäller Norrland och Sverige, eller södra Sverige i vårt område så att säga, hur sjukdomar sprids och så.
Ta oss upp, ja. Ja, men jag tror vi får nöja oss så här
långt. Ja, vi får stanna där.
Och så får säga vi väl tack ska vi ha för idag. Ja,
tack ska ni ha.
Hej.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.